stå upp och höra dagens heliga evangelium som vi läser från Johannes evangeliet kapitel 13. När Judas hade gått sa det Jesus: "Nu har människosonen förhärligats och Gud har förhärligats i honom. Är nu Gud förhärligad i honom, ska Gud också förhärliga honom i sig. Och han ska snart förhärliga honom. Ännu en kort tid är jag hos er, mina barn. Ni kommer att söka efter mig och jag säger nu till er vad jag sade till judarna. Dit jag går kan ni inte komma. Ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek." Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Här i Johannes evangeliet så är det ju, det här är kapitel 13, det är Jesus börjar sitt avskedstal. Och han har, det här är precis efter att Judas som vi läser har lämnat dem för att gå till översteprästerna och leda dem till Jesus. Och det står när Judas hade gått. Så det sätts igång en sekvens här som Jesus behöver vara. Han behöver vara trogen den. Följa den igenom. Liksom se vad är som händer. Hur underordnar han sig den? Hur lyder han den? Det som fadern har satt igång. Det som fadern är med i. Det som han på vissa sätt har kommit till jorden för att göra. Och det handlar ju om tillfångatagandet. Det handlar om rättegången, det handlar om korsfästelsen som kommer. Hur Jesus får böja sig i det och säga ja, jag säger ja till det här. Jag står i det som är min väg att vandra. Och Jesus vet vad som väntar och han säger: "Nu är människosonen förhärligad och Gud är förhärligad i honom." Och så han underordnar sig, han böjer sig för det här. Jag skulle bara vilja utmana oss lite grann här i vad finns det för sekvenser som finns i våra liv som kanske inte alls är av det goda, men som vi är för oss att underordna oss i. Som det här har Gud för oss i den här tiden, som vi kanske inte ens känner igen. Vi kanske bara tycker: varför händer detta? Varför är det någonting på gång? Varför försiggår det? Och jag tänker bara att vi får stanna upp en kort stund och fråga Gud om det är något särskilt som han vill visa oss. Så heligande, om du vill visa oss något särskilt som du har för oss den här tiden, som kan vara svårt för oss, som vi behöver böja oss för, som vi behöver underordna oss i. Och sitter du hemma och lyssnar på det här så får du gärna fråga den helige ande också. Kom helige ande och tala till oss. Uppenbara din vilja för oss. Vi tackar dig Herre för att du är god och du leder oss på rätta vägar. Jag tror att Att Gud, han verkligen har goda planer för oss. Och han vill uppenbara saker för oss. Så jag vill uppmuntra er att ta med den här frågan också. Genom den kommande tiden här. Och fråga Gud och bär med. Kan det här vara någonting som Gud utmanar mig i? Eller som jag behöver böja mig i faktiskt. För att han gör någonting i mitt liv. Och jag kanske inte ens förstår vad det är för någonting. I Johannes evangeliet så möter vi här också något av som är väldigt, det citeras väldigt ofta, och det är ett väldigt utmanande bud också. Det är det här kärleksbudet som Jesus ger. Där han säger: ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. Och det låter fantastiskt. Det är fantastiskt. Det är utmanande. Vad innebär det att visa varandra kärlek? Att Jesus säger: så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Hur kan vi älska som Jesus har älskat? Det är utmanande, som sagt. Och vad är kärlek när vi lever i våran tid? Det har säkert varit så här i alla tider på något sätt, där man har haft olika utmaningar att förstå sig på vad innebär det att älska, vad är kärlek. Men vi har våra utmaningar när omgivningen, när världen på massa olika sätt försöker berätta för oss vad det innebär att älska. Och att vi kan på något sätt älska, men passar det inte så då kan vi sluta älska. Eller så där, vad, kärlek på mina villkor, är det som Jesus talar om? Det verkar inte riktigt så. Men vi sitter ett antal personer här inne, och vi har säkert lika många definitioner av kärlek. Och jag tror inte att jag har den perfekta definitionen eller så där, och vi får berika varandra och så där. Jag tror att vi har många bibliska definitioner av kärlek, men vi får nog också erkänna allihop att vi har påverkats utav omgivningen av hur man ser på kärlek. Och därför så tror jag att det är bra att få lyfta upp det och bara ställa oss frågan: vad är kärlek? Vad innebär det att älska? Och kunna fundera på det lite grann också. Ta med oss den tanken. Vad kan det innebära? Och det här som jag ser som kärlek, det som jag kanske reagerar på under predikan. Varför reagerar jag på det? Är det på grund av att det är fel? Eller är det på grund av att jag har fått med mig tankebyggnader som inte är i linje med Guds definition av kärlek? Åtminstone så tycker jag mig se i Bibeln att det är att älska, att visa någon kärlek, det hör väldigt tydligt ihop med handlingarna som man visar mot den personen. Det är svårt att säga att man älskar någon utan att också visa det i gärningar, i handling. Och Jesus, han pratar ju här om att vi ska älska så som han älskar. Så att definitionen på något sätt blir: hur älskar Jesus? Och hur kan vi älska på samma sätt som honom? Och på något sätt så är ju Jesus definitionen av hur vi som kristna vill leva våra liv. Att bli mer lik Jesus är uppdraget för oss. Och alltså slutsatsen av Jesu kärlek är ju på något sätt att han går till korset. Det är där han slutar. Han hamnar på korset i sin kärlek. Han lägger ner sig helt och hållet. Och han går i döden i sin kärlek. Och då drar vi slutsatsen att kärlek är, alltså, den är självutgivande. Det är handlingar, den är självutgivande. Vi får, ja, när jag älskar någon, då kliver jag ur från att jag står i centrum till att någon annan får vara i centrum. Och jag får, ja, värdera den personen högre än mig själv. Så Jesus, det här kärleksbudet, det innesluts ju av Jesu lidande på korset och att han tvättar lärjungarnas fötter. Han lider innan korset, han dör på korset. Han gör allt det för lärjungarna som han ger det här budet. Och innan det så har han har böjt sig ner och han har tvättat deras fötter. Han har liksom på den här tiden då när det innebär att det är slaven som gör det. Det är den som är lägre än en slav på något sätt. Det är förkastligt att tvätta någons fötter, att röra vid någons fötter. Och Jesus gör det. Han betjänar lärjungarna. Han säger att jag vill göra det här för er. Så det är på något sätt det som visar båda sidorna av hur han vill sätta dem i centrum framför sig själv. Och det är bara lite det som jag vill ringa in, det som jag egentligen vill komma till med det här. Att Jesus han visar en väldigt självutgivande kärlek. Och jag skulle vilja att det här får komma till att vi blir ganska praktiska. Att vi får landa i hur kan vi leva ut kärlek. Och det kan man ju visa på massa olika sätt. Men jag skulle bara vilja ta fram två ganska tydliga exempel i vår tid. För nu har vi pratat om att Jesus han går i döden. Och visserligen så lever vi i coronatider. Och då kan vi prata om sjukdom och död. Men ofta så lever vi ganska främjade från det ändå. Döden kommer inte så nära in på oss. Vi kanske skulle behöva komma närmare det för att ändå förstå mer av livets verklighet, av dödens verklighet och storheten i evangeliet. Men det är ändå, jag tror det finns ett par andra saker som jag skulle vilja lyfta fram som blir väldigt tydliga för oss ofta. Och det handlar om våran tid och våra pengar. Och här hur vi kan älska och bli älskade i det. Och jag skulle vilja börja med att älska med våran tid. Alltså svenskar, och jag känner att jag verkligen passar in i detta. Det här med att styra upp våran tid, att planera våran tid, att se, ja men jag har min kalender. Jag har skrivit in vad jag ska göra när, och det är en bra grej. Vi har koll på vårat liv. Vi tar kommando över saker liksom. Vi vet att ja men det vi drömmer om saker, vi kanske, ja men det är hit jag vill komma, hur ska jag komma dit, och planerar upp, och alltså, vi kan vara olika bra på det, men vi är väldigt planerade, och vi kan vara planerade både för bra och för dåliga saker. Så här, jag vill ha det här, jag vill se den här filmen ikväll liksom, och ingenting ska få rubba det, jag har planerat in den filmen. Och sådär. Men när man läser om Jesus, och det här är ju en helt annan kultur och en annan kontext, men det som drabbar en väldigt mycket när man läser om Jesus, det är att när han vandrar omkring så är det konstanta avbrott i livet. antingen så blir han avbruten av någon, eller så avbryter han någon. Ja, eller det pågår så hela tiden. Och han kan bli avbruten utav någon. Och så är han mitt i det och någon annan avbryter honom. Eller så har han blivit avbruten utav någon och så står han och håller på med det. Och så kommer på någonting och mitt i det så kör han på det. Och så fortsätter han sen med det han håller på med. Så att det finns en helt annan, ett annat förhållningssätt. Och jag menar inte att vi ska bli alldeles tankspridda människor som inte har någon riktning i våra liv. Det är inte det som jag försöker nära i oss. Men jag tror att det finns någonting att få tag i. Och jag försöker lära mig det här mer och mer. För att jag, som många av er vet, så jag fick en liten pojk förra sommaren. Och det innebär ännu mer liksom konstanta avbrott och avvikningar från vad man har tänkt sig. Och sådär, så att sen, och det har vi i många tillfällen gjort så här med mig, att bara nej, nu kommer jag inte till det där nu heller, eller nu fick jag inte till det där. Och det är väl inga problem i sig, men jag tror att Gud har någonting för oss i avbrotten, att han vill möta oss i avbrotten, han vill låta oss betjäna människor i avbrotten. Och ja, vi kan se det här, tycker jag, tydligt i Matteus 9 bland annat. Här Jesus han står och pratar med några stycken, och så kommer en som heter Jairus, som är synagogföreståndare, och hans dotter är sjuk. Och han ber Jesus att komma för att bota henne. Och Jesus han följer med. Och på vägen så är det många som tränger sig på honom. Liksom. Men så är det en kvinna som har varit sjuk med blödningar under många, många år. Och hon tänker så här, att bara jag får tag på manteltofsen så blir jag nog frisk. Liksom. Och hon tränger sig fram och tar tag i den och hon blir frisk, hon blir helad. Men Jesus upplever det här. Han upplever att det har gått ut kraft ifrån honom. Och istället för att fokusera på att det var ju detta som jag skulle göra, så vänder han sig om och frågar också, vem är det som rörde vid mig? Och lärjungarna, de säger ju, du vet att det är mycket folk här som tränger sig på. Men till slut så kommer hon fram och han får betjäna henne. Hon har ju redan blivit helad, men han får också upprätta henne. Han sa, var lugn min dotter, din tro har frälst dig. Och från den stunden var kvinnan frisk. Det här är också någonting, de här blödningarna, hon har varit oren. Varit någon som man inte kanske pratar med. Kanske någon som inte får vara en del av samhället, gemenskapen. Och hon har haft blödningar i 12 år. Och om man tänker Jesus, han är liksom the center of attention. Han är den som alla tränger sig på, den som alla har hört om i det här nu. Och vissa tycker absolut inte om honom, andra älskar honom, men alla är på något sätt intresserade av vad som händer runt honom. Och hon då, som alla bara har velat ta bort från sin närhet. Jesus han vänder sig till henne och säger, var lugn. Var lugn min dotter, din tro har frälst dig. Och från den stunden var kvinnan frisk. Men det står att hon blev helad när hon rörde tofsen. Så hon blev på något sätt, hon blev helt och hållet helad. Hon blev upprättad. Hon blev friskförklarad. Jesus tog bort det som tyngde henne. Och man kan ju bara tänka den här synagogföreståndaren som står bredvid, som har varit och hämtat honom och sagt, kom med för min lilla dotter är sjuk. Och han vet kanske att det är kort om tid. Men Jesus har stannat upp här och han håller på att prata med den här kvinnan. Och visst, det är väl bra att han gör det, men med min dotter då? Och så kommer de dit och de säger att du behöver inte störa honom längre för hon är död. Och Jesus säger visserligen att hon är, det är lugnt, hon sover bara. Men man undrar hur Jairus reagerar. För tänk om Jesus inte hade stannat med den här kvinnan. Jag var ju ändå den som frågade honom först. Sen sker ju miraklet då att han väcker henne från de döda. Men det här att Jesus han ser möjligheten i vad som händer. Han vandrar med den helige ande. Han känner inte att nu rycker någon mig i manteln. Och det är ett störande moment. Utan han ser att här finns en inbjudan att få betjäna i Guds rike. Och jag tror att det som finns, han bjuder in oss att göra samma sak. Även fast det är så jättesvårt för många av oss att i våra planerade liv. När avbrottet kommer så vill vi mest bara få det överstökat för att komma till det som vi faktiskt vill komma till. Men att Gud har någonting för oss i den stunden. Han har någonting för den som vi möter. Han har någonting för oss. Han vill betjäna. Jag tror också att han vill hela och upprätta oss genom avbrott i våra liv. Jag tror att Gud, jag säger inte att han har gett mig en son för att han vill hela och upprätta mig. Men jag tror att det är en del av det. Att jag får liksom få... Ja, Josef stör mitt liv. Han stör vad jag är på väg emot. Och jag kanske är för inriktad på det ibland. Vissa saker. Eller ganska ofta. Sen tror jag att Gud... Han välsignar också min längtan efter saker. Men han har andra vägar att göra det också. Han vill lära mig det. Att få liksom stanna upp i det. Så att Jesus stannar upp och söker vad Gud vill göra när han blir avbruten. I samma kapitel så kallar Jesus också Matteus i Matteus 9 då. Så Matteus är en tullindrivare som sitter utanför tullhuset, står det, och Jesus går fram till honom och säger: följ mig. Och Matteus, han reser sig och går. Och det här är ju något som man ser ofta i evangelierna. Särskilt när han kallar sina lärjungar, men i andra situationer också. Kvinnan vid Sykars brunn, hur Jesus, hon kommer och ska göra, bara hämta sitt vatten när ingen annan ska vara där egentligen. Men Jesus säger: ge mig lite vatten. Och han avbryter henne i hennes sysslor. Jesus avbryter Matteus i det som han sysslar med. Han har byggt upp sin, om man säger, industri. Han har valt sin väg som många ser ner på. Men Jesus avbryter den och han säger: följ mig. Och Matteus gör det. Och jag tror att Jesus, han kallar oss också att avbryta människor. Vi inte bara ska vara de som tar emot vad Gud gör i avbrotten i våra liv. Utan vi får vara med och avbryta. Där vi säger att nu är det läge. Liksom. Och det tror jag är läge oftare än vad vi tycker att det ska vara. För att vi i våran kultur tycker sällan att det är läge för avbrott. Vissa tycker det. Men många av oss tycker inte att det är läge för avbrott. Vi vill inte besvära människor. Men det bästa som en människa kan få kanske är en besvärlig utmaning som leder till frihet. Temat för dagen, vägen till livet. Den kanske kommer genom ett avbrott från dig eller mig som leder till ett möte med Jesus. Och det här tror jag är sätt att älska med våran tid, att här tar jag faktiskt, avbrottet kommer och jag ger av min tid då. Jag försöker inte bara stöka över det så snabbt som möjligt, utan okej, Gud, vad vill du göra i den här stunden? Hur kan jag faktiskt ge ditt rike? Hur kan jag bara vara med den här personen? Om det är det jag ska vara. Eller vad vill du göra här just nu? Inte att jag ska bara så snabbt bort till David som jag var på väg till. Utan jag kommer till David. Han kanske har dött då, men då behöver jag väcka upp honom. Yes. Tiden går. Det andra området, älska med våra pengar. Jag vill bara röra vid det lite grann för att det blir också väldigt aktuellt i de här tiderna som vi var inne på förut. Det här med att vad vi gör med våra pengar, hur vi hanterar våra pengar, det påverkar oss själva, det påverkar människor, men vi har en möjlighet där att få älska människor med det. Och kanske särskilt när vi har alltid den möjligheten, vi ska alltid göra det, men när det är utmanande för oss ekonomiskt eller när det är osäkert för oss. Nu är det en osäker tid. Vi kanske fortfarande har det tryggt och gott och inget, det påverkar inte vår ekonomi så mycket. Men man kan fortfarande tänka så här att ja, fast man vet inte vad som händer. Man vet inte vad som kommer hända om ett halvår. Eller så här, kommer ekonomin förändras? Kommer saker hända som påverkar mig så där. Då tror jag att Herren är vår försörjare och litar vi på det. Och jag menar inte att vi ska vara liksom reckless, helt oansvariga men Gud han är med oss, och vågar vi vara generösa även om det är utmanande för oss. På ett sätt som är kanske lite radikalt. Jag skulle bara, när jag kom hit i morse så kom jag upp på mitt kontor. Och då har jag en bokhylla där med ganska mycket böcker i. Och så hade en av hyllorna brakat ner. Och jag hade en del tunga böcker på den hyllan. Men då blev jag så här, dels det här har jag inte tid med, men också så blev jag lite irriterad för att varför ska det här hända med mina fina böcker och en del andra grejer. Men i alla fall så började jag plocka upp där och lägga i ordning lite grann och så. Och så kände jag hur Gud började tala till mig. Och då var det som att hyllan hade suttit på. Det var en vanlig billig bokhylla som jag tror många av er vet vad det är. Det är från IKEA i alla fall. Och så satt den på sån här hållare då. Hyllan satt på hållare som var utav plast. Och jag vet inte hur länge den har stått där, den bokhyllan. Den stod där när jag kom hit. Och så tänkte jag så här, ja, den ser ju stabil ut. Den ser jättestadig ut, och så ställer man på böcker och så står liksom, och ställer man en tjock bok till, och så de böckerna har stått där ganska länge också. Men det säger någonting om våra liv? Vad är det vi bygger våra liv på? Är det förtröstan på Herren? Är det den fasta grunden som Jesus talar om? Att han är den fasta grunden. Vi kan lita på honom. Vi behöver inte oroa oss för omständigheterna. Vi behöver inte oroa oss för framtiden. Vad vi ska ha på oss imorgon, säger han. För att han har det under kontroll. Han säger att vi får följa det som han säger. För att det är det som är den fasta klippan. Han är vår försörjare. Han har det bästa för oss. Han har koll på våran tid. När han avbryter oss. Så som det då blev ett avbrott för mig i morse. Då har han det bästa för oss. För mig där. Och så jag tror bara att. Ja, som sagt. Vi kan bygga på och bygga på och bygga på. Och det kan se bra ut jättelänge. Men har vi de här plasthållarna så har de stått där tillräckligt länge så till slut så brakar det. Och de skaver lite på dem och man tar ut en bok då och då och läser lite i den och så ställer man tillbaka och så svajar det lite grann. Så, men Jesus, han vill ge oss den fasta grunden. Han vill ge oss en stabil, tjock, stadig bokhylla som faktiskt håller för att sätta in sanning efter sanning efter sanning. Och där vi kan få bara tro. Det kan kännas som att det här med att älska varandra, att älska med våra pengar, att älska med våran tid, att älska som Jesus har gjort, älska in i döden och att människor ska se att vi är hans lärjungar genom det. Det känns omöjligt. Och ibland när vi kollar på våra sammanhang så kan det kännas som att vi är inte riktigt där. Men det är, Jesus säger att det är ett nytt bud ger jag er. Och det är inte att det är nytt att vi ska älska varandra. Det har han sagt i hela Bibeln. Att du ska älska din nästa som dig själv. Och så vidare. Men det nya är att det är i det nya förbundet. Att du ska att vi har andra omständigheter nu. När Jesus har dött för oss, han har gått i döden för oss och visat oss vägen, han har visat oss livet i Guds rike, så har vi den heliga ande och vi har livet i den heliga ande. Och i honom så får vi kraften att möjligheten att älska på ett annat sätt. Vi kan inte pressa oss själva till att nu ska jag minsan, utan Gud kan bara göra det genom oss. Det är bara han som kan göra det. Förändra oss, ge oss den riktningen, ge oss kapaciteten att välja honom i avbrotten, i olika stunder. Att välja att kunna ge av min ekonomi när jag kanske inte har råd med det. Och lita på honom. Det klarar jag inte riktigt i mig själv. Det är bara den heliga ande som kan det. Och vi får del av den heliga ande. Så vi får stanna upp och bjuda in honom att komma och visa oss livets väg. Herre, vi tackar dig, vi prisar dig. Tackar dig för att du älskar oss mer än vi förstår. Och du har det bästa för oss. Jag ber att vi får bygga våra liv, Herre, på den fasta grunden. Att vi inte får ha skavanker som brakar ihop efterhand, Jesus. Jag ber att du ska visa oss de sakerna så att vi kan få åtgärda det, Herre. Ta in din sanning, din ta in dig, Herre. Helige Ande, kom och visa oss livets väg.